Till Esperani, tredje och sista delen, Dorei, av Carolina Bjellerstedt Mikkos. Den brinnande pilen krossade fönsterrutan, missade Laronas ansikte med en tvärhandsbredd och borrade sig in i väggpanelen. Där satt den, fräsande som ett fyrverkeribloss i natten, medan alla i rummet skräckslaget backade undan. Någon hade skjutit på dem inne i konseljrummet. Hur var det möjligt? Hur hade Larona-gardet kunnat släppa fiender så nära? Turk, kom fort! Larona bredde ut armarna för att hålla de andra tillbaka, men det var knappast nödvändigt. Enkedrottning Nandelen och Denos höll hårt i varandra utan att röra sig ur fläcken. Herr Anvorov tryckte sig mot väggen med det stora ansiktet stelt av förskräckelse. Prins Kossador av Sandstad höll en stol framför sig, som om elden varit ett vilddjur och han själv en domptör, medan hans kinder bleknade och svettfläckar blommade ut runt kragen på den vita uniformen. Larona kastade en blick på sin lilla rådsförsamling. Det var ingen imponerande skara. Dovila, en grå form i utkanten av hennes medvetande, påminde henne om det på sitt vanliga, irriterande sätt. Larona försökte att inte lyssna, men det var svårt. Flickan var hennes skugga, den mörka delen av henne själv. Och hon hade en röst som skrapade mot tankarna som en rostig spik mot en tegelpanna. Vad kan de här föredettingarna göra för dig? De ska föreställa det nya storrikets framtidshopp. Men de är lika uttjänta som federationen du tror ska kunna resa sig ur askan. Storkungen var den enda som hade kunskapen, erfarenheten och anspråket på tronen. Mantor hade folkets förtroende. Men de har båda lämnat dig. Utan dem klarar du det aldrig. Larona tryckte en hand hårt mot örat. Visserligen var både Mantor och kung Elban långt borta vid det här laget, men själv var hon kvar och hon var mer övertygad än någonsin om att detta var det enda rätta. Om det så blev det sista hon gjorde skulle hon få storriket att resa sig ur smutsen. Dörren till konseljrummet flög upp. Turk, så lång att huvudet nästan slog i dörrposten, kom in med en lykta i ena handen och ett draget svärd i den andra. Soldaten släppte genast båda föremålen, doppade händerna i en glasskål där vita rosor flöt omkring och drog ut pilen ur väggen med ett bestämt ryck. Den föll ner på golvet. Turk skakade sina svedda händer. Larona ville säga till soldaten att stoppa fingrarna i vattnet igen innan det blev brännblåsor. Men i samma stund slog nya höga lågor upp från golvet. Mattfransen hade antänts. Enkedrottningen gav till ett rop när den rykande fransen snabbt ledde elden vidare till varp och lugg. Det var hennes matta, en av de få föremål hon hade kvar från slottet i Mistelborg. Med förtvivlan i blicken såg hon på hur det djupblå mönstret med gyllene kronor svartnade och skrumpnade ihop likt döende fjärilar.
Gör något! Befallde hon och hostade våldsamt. Innan hela huset brinner upp!
Turk hade redan dragit ner ett färgsprakande draperi från väggen. Det var en gåva från prinsessan Mistagira av Vindarnas stad och det hade säkert kostat en hel del. Men nu kastades det över elden utan ett ögonblicks tvekan. Larona och Turk stampade på byltet och snart upphörde det fräsande ljudet. Svart rök vällde ut i rummet. Elden var släckt. Laronas händer darrade när hon borstade sotflagorna från klänningen. De lämnade långa, svarta streck på det gröna klädet.
Du ska inte tro att det är slut, viskade Dovila. Så lätt kommer du inte undan.
Hon stod bland skuggorna i ett hörn av rummet. En frånstötande figur med axlarna uppdragna som vassa bergskammar. Den gråklädda dök ofta upp när faran närmade sig. Väntade tills det värsta rasat ut och försökte sen ta Larona i besittning.